Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Det var verkligen så att vissa människor var livegna och också utsatta för våld och hade väldigt liten egen makt, om man uttrycker sig så. Och även det vände sig Mohammed emot och behandlade dem mer som likar. Och var även innan han blev profet känd för att vara liksom en rättskaffens och moralisk person.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Profeten Mohammed var 40 år när Guds ord uppenbarade sig för honom. Uppenbarelserna skulle tvinga honom och hans anhängare att lämna staden Mekka. Migrationen, Hira, vid startpunkten för den muslimska tidräkningen. I Koranen så beskrivs Mohammed som den sista profeten. I de traditionella källorna framträder Mohammed som en blyg man som hellre förlåter än straffar, som är respektfull mot kvinnor samt vänlig mot djur och slavar. Det är i kampen mot de traditionella politisterna i Mekka som Mohammed blir en älskad och respekterad ledare, som senare har beskrivits som en perfekt människa. Idéhistorikern Claes Grinell är aktuell med biografin Mohammed. Välkommen!
Tack så mycket!
Jag har förstått så kan du inte klassisk arabiska, men hur skulle man, Mohammed, hur skulle man uttala det som mest korrekt, tror du?
Det beror ju på vem som har korrekt, men klassiskt det är Mohammed.
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 Någonting sånt. Sen vet vi inte exakt hur de uttalade det på hans tid, om man skulle vilja säga det som han lät. Och sen är ju liksom islam en världsreligion, och då på samma sätt som vi har gjort kristna namn till våra, som kanske ligger en hel del ifrån hur de själva kallade sig, så är ju Mohammed också en svensk angelägenhet och bör ju därmed få ett så normaliserat uttal som möjligt, tycker jag.
Ja, vad jag förstått så kan du turkiska. Hur uttalar man det på turkiska då?
Då kan det bli Mehmet.
Det är så skillnad.
Eller
alltså.
Mohammed.
Ja, ja. Ja. Ha, du, jag har ju läst din biografi om Mohammed, så jag måste säga att som uppväxten då i en kristen kontext, i kristet, alltså inte att jag kommer från en kristen bakgrund, men i ett kristet land, så Jesus matas man ju med i princip så fort man kan prata, eller hur? Med sagor och eller med berättelser och texter och sånt, men konstigt nog så kände jag ju att din lilla fina biografi, alltså, den fyllde ju en stor kunskapslucka hos mig, det måste jag faktiskt säga. På ett trevligt och spännande sätt faktiskt. Så det känns som att du har gjort en liten kulturgärning här, tycker jag.
Vad fint. Ja. Nej, men det är ju meningen att det finns ju en del böcker om honom på svenska, men många av dem är ganska specialiserade och liksom akademiskt knöliga. Och som du säger så är det ju liksom en angelägenhet, och vi har ju många i vårt land som för vilka Mohammed är väldigt viktig. Både positivt och för en del som någon slags hot och sådär. Och då är det ju viktigt att så många som möjligt får en chans att själva skaffa sig någon slags bild av vem han var och vad han kan betyda.
Thank you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Han föddes ju 570, eller hur?
Det tror man, i
vår tidräkning. Hur skulle du beskriva det samhället han föddes in i?
Det var ju på arabiska halvön, med största sannolikhet i staden Mekka, som ju fortfarande finns kvar eftersom det fortfarande är ett slags heligt centrum för muslimerna. Väldigt förändrat av Saudi-regimen, men livet på den väldigt hårda arabiska halvön med ökenlandskap och hårt klimat så där, det var ju kargt och enkelt. Mekka var någon slags handelsstad och man ägnade sig åt handel och hade, trots att det var lite avsides där, mycket kontakter ut mot bysantinsk-romerska riket och persiska riket och världen.
Men det är ändå en stadskultur då i någon mening?
Alltså stad mellan 500 och kanske 1000 invånare. Aha, så okay. Att det beror ju på vad man menar med stadskultur.
Det är, väldigt det är som sådan. Söderköping på 1200-talet, något sånt där.
Kanske det. Ja, det får jag ingen uppfattning om.
Nej, vi ska väl inte dra några paralleller där. Men hur var det politiskt organiserat det här samhället han föddes in i då?
Det var ju som sagt ett slags avkrok eller vad man ska säga, och det fanns inget stort arabiskt rike där han levde i alla fall. Det har det funnits runt omkring, nere i Jemen var det mycket mer statsbildning, och upp mot dagens Syrien, Irak, så fanns det också grupperingar som var mer statslika, om man säger så, medan här var det mer en slags stamkultur och struktur där allianser skiftade ganska fort och man var tvungen att vara om sig och kring sig för att vara på rätt sida när större konflikter blossade upp eller man drogs in i dem. Så.
Är det ett våldsamt samhälle?
Alltså, som alla förmoderna samhällen där man inte har några institutioner för att hantera våld eller våldsmonopol, så fick man ju liksom sköta allt våld öppet själv, om man säger så. Det fanns inte så mycket reglering. Så att, i tider så var det ganska våldsamt, och det fanns ju den här klanlogiken om blodshämnd och sånt som ju också ofta fungerade som ett sätt att hindra våld, som en slags avskräckande att de kommer hämnas på oss, så det är bäst vi inte ger oss på andra. Men när det väl bröt ut så kunde ju det leda till ganska våldsamma spiraler.
Ja, det därför han kom ju flera gånger i din biografi, just om att hur det liksom, eller ändå har någon slags lugnande effekt det här att med blodshämnd och sånt, att man vill inte gärna starta massa fejder i onödan liksom.
Nej, men det, om man vet att det kommer drabba de egna, så är det väl inga samhällen som har liksom tagit lätt på sina egnas död. Det har jag svårt att föreställa mig. Men visst, döden var ju mycket mer närvarande på alla andra sätt också i förmoderna samhällen, med sjukdomar och allt vad som kunde hända, olyckor och sånt. Så att det tror jag är viktigt att förstå när man tittar på vilken förmodern
miljö som helst, liksom innan välfärdsordningar och sånt, att död och våld är, fungerar på ett annat sätt, eller vad man ska säga, är med på ett annat sätt i vardagen än vad vi riktigt kan föreställa oss.
Mm. Vad kom han från för familj?
Ja, men det verkar som att han var från en någorlunda väletablerad familj, och hans farfar hade hög status och någon slags maktposition i Mekka och i det större Arabien. Så. Sen så hade han ju otur på så sätt att hans far dog redan innan han föddes. Sen dog hans mor när han var bara 6 år gammal. Sådär,
och, så tidigt föräldralös?
Ja, och det, även om det då fanns klanstrukturen och liksom en stor familjs omhändertagande, så var han ju lite liksom marginaliserad och beroende av att bli omhändertagen.
För det var väldigt viktigt att ha en far liksom för sin status och sådär?
Ja, för hela sin utkomst, liksom, både för att få någonstans att jobba och få mat för dagen, men också det här att ha någon som garanterar ens trygghet, så var man ju tvungen att vara anknuten till någon slags ordning.
Mm. Alltså, Mohammed är ju 40 år när han får de här uppenbarelserna och i någon mening blir en profet. 40 år på den här tiden är ju en ganska lång tid. Han har ju levt nästan ett liv färdigt, kan man, eller hur? Man blev inte så där jättegammal vid den här tiden.
Nej, han själv blev ju 62 någonting.
Vilket är ju tanken. Ordentligt på den här tiden.
Någorlunda. Ja. Sen är det väl det där, många dog ju unga, och som sagt, minsta sjukdom och olycka kunde leda till död. De som klarade sig undan det kunde ju bli ganska gamla. Så att det var inte så att liksom, var inte man så, var färdiglevd vid 40. Men däremot hade många fallit ifrån av olika skäl. Nej, men eftersom han inte var någon profet eller så vet vi ju ganska lite om.
Vi vet inte vad egentligen han gjorde innan han blev profet.
Nej, som jag försöker visa i boken så är det ju liksom, ja, men det finns en rad källor som är olika nära hans eget liv. Inga är väldigt nära, utan det är liksom en 100-150 år till det nedtecknas. Och där är det inte alldeles lätt att få ihop uppgifterna. Och sen har man naturligtvis, eftersom det har varit en så viktig person, berättat till en massa som man får försöka sålla ut vad som har andra funktioner än att berätta hur det var.
Har du några exempel på en sån historia eller?
Ja, men det finns ju det här att han, som många unga då, livet i Mekka var hårt och det var sjukdomar och sånt, så många skickade ut sina barn till ammor i öknen där kanske i alla fall var mindre sjukdomar och så, och där man pratade väldigt fin arabiska, så då, som en slags skolgång också. Och där så var ju det välsignat att få honom som barn, både amman och jätterna, och alla fick liksom rikligt med mjölk och det gick honom väl. Så det finns en massa sådana liksom om att han var välsignad redan från sin födsel. Det finns också en berättelse om att ärkeängeln Gabriel, som är den kontakt som Mohammed har och får uppenbarelser från Gud och sådär genom hela sitt liv då, att han ska ha kommit och öppnat Mohammeds hjärta eller bröstkorg och tagit ut hans hjärta och tvättat det i snö eller kristallklart vatten och skrapat bort någon liten svart prick för att han därefter då skulle vara helt ren.
Alltså som barn alltså?
Som barn någon gång i 5-6 års åldern, och att hans kompisar då blev väldigt rädda för de här ljusfigurerna som kom. Mm.
Du sorterar bort det här ifrån den verkliga Mohammed?
Nej, jag vet inte. Jag försöker väl inte sortera så mycket mer än att berätta vad som finns berättat, och sen får man som läsare sortera. Men det man kan säga, den berättelsen är populär bland sunnimuslimer. Framförallt medan i Shia-islam så tänker man sig ännu mer att han tillhörde liksom en urutvald släkt som var via Ismail släkt med Abraham och tillbaks. Då så är det liksom att inkräkta på hans renhet och utvaldhet att han skulle ens behöva tvättas bort det där lilla som fanns av smuts eller orenhet.
Hur skulle du beskriva, i och med att det är liksom aktuellt, det är ju omdiskuterat idag just det här med kvinnors position inom islam och sånt. Så hur skulle du själv beskriva Mohammeds relation till kvinnor? Det är ju ett förmodernt samhälle naturligtvis.
Ja, och naturligtvis så är ju berättelserna om hur Mohammed förhöll sig till kvinnor färgade av hur de som har berättat har velat att det ska vara. Och då får man ju minnas att de allra flesta som har berättat fram tills de senaste 100 åren har varit män som kanske har velat legitimera en viss patriarkal ordning. Och det är det många samtida muslimska feminister som tar fasta på och som försöker visa att om man går till de tidigaste källorna och läser dem lite uppmärksamt så är Mohammed en jämlik och vad ska man säga, kvinnovänlig figur på olika sätt. Och det är, en sak är att han gifte sig i 25-årsåldern med en kvinna som var 2 gånger änka. Enligt de flesta berättelser kanske en 15 år äldre än Mohammed.
Så i 40-årsåldern då kanske?
Ja, det är en...
Det är lite oklart det där va?
Det är väldigt oklart när man börjar skrapa på det. Och som sagt, det finns en massa berättelser. Och många av de tidigaste källorna är också fina på det sättet att de återberättar vad de har funnit av berättelser. Utan att riktigt... så själva sätta ner foten vad de tror, utan så här har jag hört, så här har jag hört. Lite som de 4 evangelierna som ju inte heller går ihop riktigt. Nej. Utan står sida vid sida. Och då finns det liksom, ja men dels det att hon skulle varit 40 då, det är en vanlig uppgift och i många populära biografier. Samtidigt så fick de kanske uppåt 6 barn. Det kan man ju i och för sig hinna efter 40 också.
Fast det låter lite orimligt på 500-talet. Alltså.
Man kan tycka att det talar emot den uppgiften. Och så kan man hålla på och väga sådär fram och tillbaka och inse att det går inte att få ihop. Man får liksom
hon var äldre, det kanske man ändå kan konstatera.
Hon var äldre, hon var väl etablerad, hon var änka. Och det var ju liksom ingen maktposition. Och det var också hon som frågade Mohammed om giftermål.
Hon var
den rika, han jobbade för henne som kameldrivare eller karavanledare. Och de fick några barn då. Och som sagt, där är man lite oense sunni och shia, hur många de var och om det, några var adopterade eller inte och sådär. Men de levde i alla fall i liksom ett parförhållande och det framhålls väldigt mycket hur viktig hon var för Mohammed och vilken respekt han visade henne. Och han, till skillnad från de flesta andra män i Mekka, så tog han sig ingen annan fru vid sidan av henne. Då var ju inte vid sidan av henne.
Nej,
utan
nej.
Sen när hon dog och då hade han blivit mer av politisk ledare också och då föll han in mer i den gängse ordningen och tog sig fler fruar av olika skäl. Och ja, det finns fina berättelser om hur han själv lagade sina kläder och ja, liksom tog större del av hushållsarbete än andra män och att han aldrig slog sina fruar, vilket var det normala i Mekka också, att man ganska bryskt tillrättavisade och att mannen var överhuvud. Så här.
Men man får ändå, jag tycker ändå när man läser din biografi så får man ändå bilden av en man som du säger är ganska respektfull mot kvinnor överlag och behandlar sina hustrur väl.
Mm. Och som sagt, vi kan ju inte veta så mycket om exakt hur det var, men det som är intressant är att även de här som man uppfattar som ganska fundamentalistiska och hårdföra och antimoderna har ju traderat de här berättelserna. Och det är väl en poäng som jag vill göra också, att som sagt, det är väldigt svårt att veta exakt så mycket alls om Mohammed, men den här bilden av honom är ganska väl etablerad på 750-800-talet. Och det är ju den Mohammed som har format islam som liksom berättelse. Och då, som idéhistoriker, så är man inte så bekymrad över exakt vad som har hänt, utan mer vad som har haft verkan som idéer i historien.
Just det. Anledningen till att vi sitter här idag, det är ju för att Mohammed fick uppenbarelse i 40-årsåldern.
Ja.
Hur beskrivs de här uppenbarelserna?
Ja, det är svårt att få någon riktig klarhet i liksom det religiösa landskap han levde i. Det fanns både judendom och kristendom runt omkring.
Och andra religioner
och
också.
Och någon slags annan arabisk folktro eller vad man ska kalla det för. Och Mekka var ju viktigt för att man hade Kaaba som ju fortfarande är Islams centrum, det var en vallfärdsplats och där kom araber från hela halvön och ja, samlades för religiösa riter och hade olika gudomar. Det verkar som att de flesta hade en föreställning om en skapargud.
Men där man hade flera gudar.
Så hade man andra gudar genom vilka man nådde till den verksamma guden. Sådär. Och sen verkar det också ha varit ganska vanligt att män i alla fall gav sig ut och vad ska man säga, mediterade eller liksom ägnade sig åt reflektion i öknen sådär, och sökte något slags andligt.
För det var det Mohammed sammanhang. Gjorde när den här
uppenbarelsen kom. Det gjorde han och hade hållit på med vad det verkar liksom. Och att det ökade när han kom upp i 40-årsåldern. Så. Och det kanske inte är så vanligt heller då. Att, när livet har etablerat sig så där så börjar man söka djupare. Och då så hade han en liten grotta på ett berg precis i utkanten av Mekka som han gillade att gå till. Och kunde tillbringa liksom, långa perioder där. Och där så kom då ärkeängeln Gabriel till honom.
Alltså, ärkeängeln Gabriel, det här låter ju bekant från kristendomen också.
Ja. Det är ju samma ängel. Det är samma gud och samma änglar och samma profeter som Mohammed förhåller sig till. Och
allra högsta grad en kristen miljö det här då?
Ja, eller abrahamitisk. Ja. Så att enligt berättelsen här så Kaaba i Mekka är byggt av Abraham och Ismael. När Abraham fick barn med Sara, Isak. Nu börjar jag mig ut på bibliska områden som jag inte ska tassa i. Nej, men då fick Hagar, hans Abrahams andra fru, då, eller slavinna, ge sig iväg och med sitt lilla barn Ismael. Och de försvann ut i öknen och enligt araberna då och Mekkaborna så var det till Mekka. De kom och Abraham besökte dem med jämna mellanrum. Och så byggde de tillsammans Guds hus där. Så att det fanns en föreställning om att man liksom kom från Abraham och att man då skulle vända sig till Abrahams Gud. Och det kunde man ju göra då genom att man kände till både kristna och judiska berättelser och sätt att närma sig den guden.
Men den här uppenbarelsen, hur rent konkret, hur gick den till då?
Ja, det är också så naturligtvis svårt att veta och vara gränsen mellan liksom historia. Men som Mohammed ska ha beskrivit det så var det liksom att han blev som kramad och det var ljud och många i kristen tradition har man försökt hävda att han hade epilepsi, att det skulle vara någon slags sån anfall liksom. Och det finns kanske beskrivningar som liknar att det var något som liksom övermannade honom. Och efter det så kunde han då berätta verser som hade kommit till honom.
För det är en ganska viktig poäng där att det är inte Mohammed som skriver de här verserna utan det kommer till honom som ett färdigt budskap ifrån Gud.
Koranen är Guds ord förmedlat via ärkeängeln Gabriel till Mohammed och som sen är nedskrivet av de som lyssnade på Mohammed. Det är liksom den.
För det är intressant om man jämför med kristendomen där. Jag menar, det är ju Guds ord också naturligtvis, men det är ju ändå förmedlat mellan olika evangelieförfattarna. Och det är man ju ganska, jag menar, det är ju uppenbart att det är så, eller hur?
Ja, och det är enligt muslimsk förklaring så är det ju så att Jesus fick ju också uppenbarelser. Men de har liksom tappats bort och så har man bara de här beskrivningarna om uppenbarelserna, snarare än uppenbarelserna själva. Så att alla profeter har ju fått Guds sanna ord. Gud har inte hållit på att ändra sig till olika profeter. Möjligen har det varit lite olika betoning, men att det är en viss liksom förvanskning i både liksom hur man har återberättat Moses uppenbarelser och Jesus uppenbarelser. Och det är intressant, för det går ju lite in i bibelforskning också, att man pratar ibland om källe, alltså källan som ligger bakom och som då är
som vi inte har tillgång till igen.
Som är borta någonstans, men som man tänker sig vara någon slags gemensam utgångspunkt och som verkar ha varit mer nedtecknad av Jesu ord och inte gärning lika mycket då.
Det här känner säkert våra lyssnare till, men att Jesus är ju en profet i den islamska traditionen också.
Ja, precis.
Och en ganska viktig profet.
Ja, han är en av de som nämns mest i Koranen och går då under namnet Isa. Ja, men alla egentligen de abrahamitiska profeterna, alltså de som finns i Gamla testamentet.
Hittar man dem i Koranen? Alltså?
Många hittar man i Koranen och andra hittar man liksom i berättelserna kring det hela. Att Mohammed har själv berättat om en del av profeter som inte finns i Koranen men som han liksom bejakade. Och som sagt, tanken är att alla har fått Guds ord. Och en föreställning är ju att alla folk har fått tillgång till Guds ord. Så att vissa hävdar att det finns 124 000 profeter som har kommit.
Mm-hmm.
Men de flesta av oss har inte lyssnat tillräckligt och tappat bort läran då.
Det är ju inte dagens ämne Jesus, men jag blir ändå så nyfiken. Alltså, på vilket sätt skiljer sig den muslimska Jesus ifrån den kristna Jesus, bilden av den?
Ja, men det viktigaste är ju det här att han är en Guds profet bland andra profeter och därigenom inte Guds son. Däremot så är han född av helig ande, att han är ingen far.
Det har jag inte kvar. Ja.
Det är okej, men inte att han liksom är Guds son. Så. Och det är ju den återkommande kritiken av kristendom, att man delar mycket av föreställningar och moral och så vidare. Men det här att Gud skulle ha barn och att Gud skulle vara tre, det
köper man inte.
Det går emot den hårda betoningen på Guds enhet som islam har.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det kommer väl i omgångar de här uppenbarelserna, eller hur?
Mm.
Vad är de viktigaste budskapen i de här uppenbarelserna?
Ja, det utvecklar sig ju lite under det dryga 20 år som han är verksam som profet då, och det kan man ju se. Och i Koranen så står ju inte surerna, alltså kapitlen i, eller uppenbarelserna i kronologisk ordning som de kom till Mohammed, och inte heller utifrån vad de berättar om, för det finns mycket berättelser om Moses och det finns som sagt en del om Jesus.
Det är
Jesus
väldigt
blandat,
vadå, det är liksom ingen riktig ordning?
Jo, det är en väldigt god ordning som är svår för oss att förstå. Så att, men det förefaller ju som att det är ordnat ungefär så att de är den längsta. Ja, först kommer det en central som är nästan som en trosbekännelse, och sen kommer liksom kapitlen då i storleksordning.
De största eller minsta först?
Den längsta först och sen blir det kortare och kortare. Och det gör också att många av de tidiga uppenbarelserna innan han hade skaffat sig en församling och liksom blivit ledare var ganska korta, mer poetiska och handlar liksom om Guds allmakt och så. Så de ligger sist.
Okay.
Så att vill man liksom komma åt den kronologin så kan man nästan läsa bakifrån snarare än framifrån. Och då får man tag på de här ganska liksom poetiska, existentiella som handlar om ja, men Guds storhet, om behovet av att leva rätt och att då vända sig till Gud och ifrån synd och så vidare. Ganska, ja men det är abrahamitisk religion, det är inte så olikt.
I den arabiska, som jag uppfattar, jag kan inte, verkligen ingen expert på arabisk historia eller så, men jag uppfattar den som att poesin har en viktig position i det arabiska samhället.
Ja.
Ja. Och ja, men är det poet, är Koranen, är den poetisk?
Ja, skulle man kunna säga, men det får, samtidigt så vill man inte säga det ibland för att det är ju inte poesi utan det är ju Guds ord, det är ju ingen som har komponerat
det. Men det är välformulerat.
Det, men det är väldigt intrikat, både rytm och rim och ja men det måste man säga. Och speciellt de här tidiga verserna är liksom väldigt intrikat komponerade och ganska mäktiga. Och inte minst, även om man inte förstår arabiska så är det, om man lyssnar på dem på arabiska, vilket man kan söka upp på vilken digital plattform som helst, så kan man liksom höra hur, ja, men hur melodiskt och rytmiskt så här det är. Så det är en viktig dimension. Och som sagt, det var ett nomadsamhälle, man hade inte så mycket tillgångar. Så det finns en sån berättelse att poesin var det som hade störst liksom, status i Mohammeds miljö. Poeterna fungerar också som en slags liksom, diplomater och utrikesministrar, lite så. Kommentatorer som var viktiga i kontakter mellan stammar. Och därför så är det liksom där man ska imponera på folk. Medan Jesus, han levde i en grekisk-romersk miljö. Där var det grekisk vetenskap och medicin och man kunde bota människor med märkliga tingestar sådär. Så han botar och helar människor. Medan Moses, då, som judendomens källa så där, han levde i Egypten, där var de imponerade av magi och trolldom så där, så han fick göra ormar till stavar och så där, så att varje profet har liksom fått
den är präglad av sin miljö,
fått resurser som imponerar, ja, på, ja, sin samtid, om man uttrycker sig så.
Ja. Vi kommer liksom aldrig riktigt fram till kärnan här, vilka är de viktigaste budskapen som kommer i de här uppenbarelserna?
Gud är en. Det är ju väldigt centralt. Liksom,
att, det är den monoteismen.
Ja, och att man är en, liksom, i alla fall jämför sig med kristendomen. Då, liksom,
ingen att, treenighet.
Ingen treenighet, ingen dyrkan av profeten, utan det liksom är bara ett redskap. Utan Gud är allsmäktig och därmed så är det bara honom man ska... eller det Gud är alltid större än vår fattningsförmåga, så att det är också en, Gud är så stor att man inte kan ha kanske samma innerliga kontakt som, ja, inte minst evangelisk kristendom och så ser. Och sen är det ju då att man ska liksom göra gott och koncentrera sig på att leva gott för att få belöning i livet efter detta. Som sagt, det är inte så skilt från...
Men allt det här som man då från utifrån tänker på när man tänker på islam, att man ber 5 gånger om dagen och att man ska åka till Mekka på en pilgrimsfärd till Mekka och sånt. Finns det med i de här uppenbarelserna?
Det kommer ju längs vägen på olika sätt, att uppenbarelserna svarar ju på något sätt mot behov av att lägga till rätta och förstå vad ska vi göra nu, hur ska vi tolka det här som har hänt oss. Och därmed så liksom förändras de också i takt med att Mohammed får en starkare liksom politisk roll, så blir det mer sådana typer av frågor. Hur ska vi hantera änkor, hur ska vi hantera arv och sådana frågor, medan i början är det ju mer de stora existentiella frågorna då.
Du, det här när han, det är ju alltid lite suspekt när folk kommer tillbaka och de har haft uppenbarelser. Det tror jag även det var på den här tiden. Alltså hur, vilket bemötande fick Mohammed när han kommer tillbaka till Mekka då och berättar?
Jag tror i och för sig att det kanske var mindre suspekt på den tiden där alla delade föreställningar om både gudar och
det var inte konstigt,
väsen och att öknen var full av osynliga väsen och bortom våra horisonter sådär. Och att man inte hade samma redskap som oss att avkoda en del av det som sker bortom vår synliga horisont. Däremot så satte han sig ju liksom upp mot de mäktiga och menar att man måste dela med sig och ta hand om alla och att det inte är
okej. Det gillade inte de mäktiga då?
Det är väl inte så ofta det tas emot att ni borde dela med er och inte sitta och njuta av.
Det är ju precis som Jesus sa ju samma sak.
Ja. De var ju alla profeter, så att de hade ju samma uppdrag i någon mån. Så att det mötte ju det, och också så fanns det en väldigt stark, som man kanske har att göra med liksom stamsamhället och sånt, en väldigt stark liksom koppling till förfäderna, och man kunde liksom sina släkttavlor kanske 10 led bakåt.
Det var självklart att man kunde räkna upp sina förfäder.
Det var liksom viktigt. Och definierade mycket vem man var och lite olika liksom vilka stoltheter man hade. Och nu så säger han att vi alla är lika inför Gud och som sagt att alla har samma rätt att ta del av livets goda och ska vara underställda samma ordning och man ska inte. Till exempel så kvinnor hade ju en klart underordnad position och det var inte ovanligt vad det verkar att man också kunde göra sig av med flickebarn som var en börda, och det talar han emot. Så han gör ju uppbrott med liksom den rådande ordningen, och det, och så många så var det ju med de som inte hade del av det goda i den rådande ordningen som slöt sig till honom. Förutom hans närmaste och inte minst då hans första fru, Khadija.
Det finns ju berättelser som du refererar i din bok också om att han var väldigt vänlig. Som mot, det var ju ett slavsamhälle också, ska vi komma ihåg. Mm. Att han behandlade ju slavar med en respekt som normalt sett man inte behandlade slavar med.
Det är också det här med slavsamhälle. Det är ju ja, det är ett svårt begrepp det här med slav. Vad betyder det innan man har lönearbete och pengaekonomi och sådär, hur. Ja, är vi löneslavar? Vad går gränsen för? Men självfallet, det var verkligen så att vissa människor var livegna och också utsatta för våld och hade väldigt liten egen makt, om man uttrycker sig så. Och även det vände sig Mohammed emot och behandlade dem mer som likar då. Och var även innan han blev profet känd för att vara liksom en rättskaffens och ja, men moralisk person. Mm. Så var det verkar. Mm.
Mohammed, han sprider det här budskapet, eller hur?
Jo, men det gör jag. Han har ju liksom mött Gud och fått sanningen och också fått ett uppdrag att dela med sig av det. Och det tar han på allvar och gör utan att backa.
Men det går så långt så att han i princip inte kan vara kvar i Mekka längre?
Ja, det gör det. Och kanske inte för att han får så fantastiskt många med sig. Det verkar ju som att det länge är inte mer än några dussin personer som ingår i deras gudstjänstgemenskap och liksom sakta men säkert definierar sig som en egen grupp. Och vissa av dem väljer att resa över till Etiopien, till det kristna samhället där som man hade vissa handelskontakter och med så, där man blev bättre mottagen som abrahamit ändå liksom, och syskon i tron på något sätt. Och sen så vart efter att Mohammeds beskyddare i den egna närmare familjen dör, så blir situationen väldigt utsatt, så att han blir mer eller mindre liksom förvisad och måste hitta sig någon annan plats. Och flera av hans, de som inte har den typen av beskydd som han ändå hade genom sin familj, de som var slavar och sånt, blev ju misshandlade, och till och med några som blev misshandlade till döds, som blev martyrer för tron.
Men det här när Mohammed lämnar Mekka för att emigrera till Medina. Är det långt? Jag har inte kollat på kartan.
Det alltså. Tog en 10-11 dagar att ta sig på den tiden.
Ja, så det är en bit.
Så det är väl en 40 mil, någonting sånt, tror jag. Och han hade också släktband där, både hans mamma och hans pappa hade.
Det fanns en anledning varför han flyttade just till Medina.
Ja, det är lite otydligt då. Eller liksom, enligt traditionen så hade det varit stridigheter i Mekka, eller i Medina länge. Och det var en större oas med flera byar i, kan man säga så här. Och flera stammar och en del judiska stammar. Och de flesta av stammarna där verkar komma från Jemen ett antal hundra år tidigare. Och de hade i alla fall haft mycket stridigheter. Och det verkar inte heller som att det var helt ovanligt att man för att få slut på de här våldsspiralerna kunde kalla in någon utifrån. Så det här med stammar, det kan låta väldigt liksom organiskt och närmast biologiskt, men det kunde bildas nya. Man kunde liksom gå samman och bli en stam om det behövdes. Så att de har jag lagt märke till, och de kommer till Mekka på den årliga vallfärden för att delta i liksom de allmän arabiska riterna och börja intressera sig för Mohammed och tänka att det där han pratar om kanske kan vara förenande för oss.
Så han är i princip inbjuden till mig.
Han blir inbjuden som en slags medlare och ledare i Medina. Så väldigt fort blir det också fler muslimer i Medina än de som han tar med sig från Mekka, eller som följer med honom från Mekka.
Jag tänker på det här uttrycket man har från Jesus, alltså att ingen blir profet i sin egen stad. Det gäller för Mohammed också.
Det gör det. Och sen finns det teorier om att han kanske liksom var mycket mer från Medina än vad berättelserna ger sken av, men att Mekka hade den här religiösa betydelsen, så att man efterhand har betonat att det ska ha uppkommit där. Sådär. Så att det, men ja, som är nästan allt så går det att hitta historier. Men om man struntar i de små teknikaliteterna, om man säger, så huvudberättelsen är ju att han, då det som är vårat år 622, emigrerar med de muslimer som fanns i Mekka till Medina, och där blir han ledare, och då får ju islam en helt annan position.
Är det därför den muslimska tidräkningen utgår från det här året när han flyttar?
Det blir ju år 1, för det är då som man kan säga att det blir ett islam som kan vara liksom ett livsmönster som man kan leva öppet och som också börjar liksom färga hela samhällets liv och därmed också måste formulera mer av levnadsregler och sånt som närmar sig lagar och så.
Så det händer, det börjar hända saker när han flyttar till Medina. Vad är det som händer då liksom?
Ja, väldigt enkelt är det att han får makt.
Ja, han blir en politisk ledare, vilket han inte hade varit då i Mekka.
Ja, nej, i Mekka hade han ju inget att säga till om annat än med sin lilla grupp liksom. Så där var han ju mer en predikant. Så då möter han ju naturligtvis en massa andra utmaningar och ställs inför en massa andra slags frågor. Och naturligtvis så ser ju mekanerna ännu mer honom som ett hot nu när han har fått en ny plats och folk runt omkring sig. Så det som tidigare var liksom förföljelser hemma på gatan blir ju nu mer krigstillstånd och angrepp, och då måste ju han, och det är också först med den tryggheten som man får i Medina som han börjar säga att det kan vara rätt att försvara sig med våld och gå in i det spelet.
Han blir en ledare, men på samma gång så blir han, jag menar, han är med om en del slag och leder krigståg och sånt, eller hur?
Ja, men han ledare är ju på alla fronter, och som sagt så ser ju hans gamla fränder då i Mekka honom som ett hot. Och det innebär att de försöker ge sig på honom och försöker mobilisera andra stammar att gå samman för att ge sig på muslimerna, och då svarar man mot det och också då kommer in i det spelet, om man säger, så då börjar man ju också mer aktivt manövrera och hitta sin maktposition, och det gör ju att man ibland slår till i förväg för att
det inte ska uppkomma farliga allianser mot den. Så då blir det en hel del mindre slag- och skärmsytslingar. Och man var ju också tvungen att lämna allt man ägde i Mekka. Och det tog mekanerna över, och det tyckte man då att man kunde ha rätt att ge sig på deras handelskaravaner för att liksom ta igen lite av de rikedomar man hade fått lämna efter sig. Och så blir det en massa...
Men om du säger, om de bara var några handfulla i Mekka, men hur många blir de i Medina då, de som följer?
Ja, men det, när han väl kommer dit, det tog några år att de först liksom intresserade sig, och sen så skickade han med några stycken som hade hört hans uppenbarelser och kunde Koranen och kunde lära dem och vad det innebar att följa Gud på Mohammeds vis. Så att redan när han kom dit så var det nog fler som var muslimer dit han kom.
Som redan hade tagit till sig,
redan hade tagit till sig det här budskapet utan att ens träffat Mohammed då. Och sen så, som de flesta också för moderna miljöer, så när ledaren för en klan eller stam eller så anslöt sig, så gällde ju det hela folket.
Just det.
Så det behövde inte vara liksom en personlig omvändelse. Även om det fanns de som också gjorde det i konflikt med sin stam eller så.
Är det några särskilda strider här som är viktigare än andra?
Ja, men det finns två slag som också refereras, eller vad man ska säga, i Koranen, och som ju är avgörande. Först vid en källa som heter Badr. Ja, det är en lite komplicerad historia fram till det. Man tänker sig att man ska ge sig på en mekansk karavan, och så skickar Mekka ut en armé för att skydda karavanen, och karavanen tar en annan väg, och till slut så möts de här två styrkorna vid en källa då som heter Badr. Och muslimerna var ju inte så många ändå, de kanske var ett antal hundra vid den tiden, men de var klart färre. Så att om det hade gått som man skulle kunna förmoda, så hade de ju kunnat bli utplånade och försvunnit där, om de hade förlorat. Men tack vare både list och hängivenhet, och kanske då grumligt stöd som det skrivs i källorna, så vann man. Och sen så ledde ju det till liksom hämndbegär och så då kom Mekka och några av deras allierade senare upp och skulle anfalla Medina, och då mötte man ute i Uhud, i bergsområdet precis utanför Medina. Det är det andra viktiga stora, och där blev Mohammed skadad. Först gick det väldigt bra för muslimerna, och sen så trodde de att de hade vunnit, och så blev det oreda, och så kom man tillbaka, så man höll på att ringa in och fånga Mohammed, och han fick liksom kämpa för sitt liv och fick ganska rejäla skador vad det verkar. Men så lyckas man vända och klara sig igen.
Han dör ju 62 års ålder. Då har han varit profet i 22 år.
Han har ju verkligen liksom, då är ju hela arabiska halvön mer eller mindre förenad. Kanske inte Jemen längst ner, som alltid har varit i ett eget område, men den stora delen, det som är Saudiarabien idag, har blivit liksom enats kring honom. Men där får man också se att det här är ju inte bara något som Mohammed gör, utan det händer ju vid den här tidpunkten för att det också är möjligt, och för att det handlar ju om att persiska och bysantinsk-romerska riket har varit i en närmast dödskamp och liksom tärt på varandras resurser, så deras makt i området har försvagats. Man har också de här stora vulkanutbrott och en jätteklimatpåverkan som var tidigt på 530-talet, som ledde till den justinianska pesten och väldigt många döda i många romerska städer.
Du pratar om finbula vintern.
Ja, det kan ju vara den man pratar om. Men man har i alla fall kartlagt att där på 530-talet så var det ju de värsta åren på 10 000 år. Kanske klarar man sig lite bättre ute i öknen för att man inte...
Jag uppfattar det så klarar man ju sig bättre i romarriket än man gjorde upp i det som är Sverige idag. Alltså.
Just då. Däremot så kom ju då ett 20 år senare den här stora justinianska pesten, som ju var förödande. Kanske hälften av alla människor i det Östrom då, alltså dagens Syrien och så, dog. Och naturligtvis så med det så förändrades ju väldigt mycket av handelsmöjligheter. Och, ja. Så att där blev ju ett slags tomrum som Mohammed kunde fylla. Och som
så det finns yttre faktorer också, det är liksom inte bara budskapet i sig. Liksom, som
alltid så har det väl funnits människor som har förkunnat och sökt makt och så vidare. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och det är ju alltid ett samspel av många faktorer.
Alltså jag vet att du kan turkiska och sådär, har varit mycket i Turkiet. För jag läste han Marcus Baer, han är professor.
Just det, i Osmanska rikets historia.
Ja, London School of Economics. Och när man läste den, det är ju en ganska tjock bok. Det är ju mycket profeter och förkunnare som dyker upp där och blir avrättade hejvilt. Så att,
ja, där är ju många, jag vet inte vad man kallar dem för på svenska. På engelska står det deviant dervishes,
ja.
Som är lite nedsättande kanske. Men det är ju folk som i Mohammeds namn förkunnar en återgång till rätt sätt och följa Gud, och som då på olika sätt tar avstånd från den rådande ordningen och kan prata om fattigdom. Och
oftast gör man processen kort med de där.
Ja, och det har väl också makten tenderat att göra med de som försöker förklara att det finns andra sätt att leva.
Det är därför det är fascinerande att studera de profeterna som faktiskt lyckas då, som Mohammed. Vad skulle du säga? Det här är en omöjlig fråga att besvara på några minuter, men vad skulle du säga, vad är det som gör att det här blir en världsreligion egentligen? Och att bara under Mohammeds levnad, 22 år, lyckas han ena arabiska halvön. Jag menar, det är ju ändå en succéhistoria utan.
Ja, jag tror att man ska liksom tänka på och förstå, eller vad man ska säga, att för honom och för dem så var det nog inte en ny religion. Utan det var ju religionen.
Det var religionen fast omformulerad.
Gud,
eller
det
fast
var ju
förtydligad.
Liksom att kalla oss tillbaks till Gud, eller de som fanns där, tillbaks till Gud.
Och de predikar inte en ny religion, nej. Utan de jackar in i en gammal religion men förtydligar budskapet.
Ja, finns det bara en Gud så finns det väl bara en religion på ett plan liksom, och att man försöker, ja men man har en ny kallelse kring det budskapet och det var ju en väldig kraft, och som sagt, araberna hade liksom inte riktigt haft någon plats i det där och setts lite som andra rangens, inte så civiliserade och så. Så att få en egen förkunnelse på sitt eget vackra språk mobiliserade ju dem mycket, och man kunde liksom komma in, och som sagt, det fanns det här maktvakuumet, och samtidigt så verkar man ju varit väldigt duktig på att ta till sig nya militära strategier och så. Att man,
finns även militär strategiska,
ja, men det finns
faktorer,
flera tillfällen där man beter sig på sätt som var okänt. Man skaffade sig katapulter, man grävde vallgravar, man ställde upp på ett annat sätt än vad man hade varit van vid nere på arabiska halvön, som man hade lärt sig kanske under sina handelsresor upp i Persien och Östrom. Sådär. Och så att både en öppenhet för vad andra var bra på, en vilja att hävda sig, en också expansionslogik i det här att man inte var bofasta utan lägga under sig nya områden.
Det var naturligt att vara i rörelse egentligen.
Ja, men för många verkar det ju ha varit det, och att det blir liksom en. Och också att man bygger in ett system så att man liksom, eftersom man blir många fler, så måste man ju också liksom ha mer nyerövrade saker att dela på för att kunna ta hand om den välfärd man vill ha och liksom ge folk utkomst. Så att där byggde man ju också in ett expansionsbehov, kan man säga. Och sen tror jag som alltid att börjar man växa så blir också gränsen mot fienderna längre och större och fler. Så att man tvingas ju in i en massa strider för att försvara det man har, och bästa sättet att göra det är väl att ta över fiendernas mark också. Och då får man ytterligare några gränser mot nästa fiende, och så är det liksom.
Det blir liksom sin egen kraft.
Så tänker jag det, utan att säga att jag är någon militärhistoriker eller liknande. Men naturligtvis, det innerligt uppfattade budskapet och också en, efter de här omvälvande åren på 500-talet så fanns det också en stark så här, apokalyptisk stämning att detta kanske var de yttersta tiderna. Och,
det var tydligt inom islam också. Alltså.
Det är lite omtvistat men det finns absolut den dimensionen. Vissa säger att det var den allra viktigaste och att man tänkte sig att man var tvungen att ta sig till Jerusalem för att där skulle på något sätt den yttersta tiden hända. Men så att det finns flera av de här dimensionerna och man får väl tänka sig att vissa var viktigare för några och andra för andra. Och oavsett om man vill tjäna pengar på handel eller militär ära eller nå liksom någon slags rätt plats inför den yttersta domen och så kunde man finna en plats och vara med och bidra.
Hur långt fram i tiden är vi, det här var inte alls tänkt vi skulle prata om idag, men hur långt fram i tiden är vi när vi får den här brytningen mellan sunni och shia? Är det ganska tidigt eller?
Alltså det beror ju lite på, man kan väl säga att den liksom tar tydlig gestalt på 800-900-talet, men den går ju tillbaks till en konflikt där shia, heter Shia Ali, står för det. Och Ali var ju kusin och fosterson och svärson till Mohammed.
Så, så det, är redan när Mohammed lever som den här aspekten.
Redan när Mohammed lever så finns det en spänning mellan de som tänker sig att Mohammeds familj har någon slags utvald status.
Det är shiiterna som
det är shiiterna, eller ja, de som shiiterna då liksom är ättlingar till, om man säger så. Och sen så fanns det andra som är då, om man säger positivt, tänkte sig att den bäst lämpade snarare skulle få plats, eller att de gamla etablerade familjerna skulle få sitt. För så blev det ju efter liksom generationen efter, att det var snarare personer från de gamla etablerade maktfamiljerna som tog över styret över islam, medan Mohammeds familj blev
åsidosatt.
Eller ja, sen var de familj allihopa för att de kom från samma ställe, men att där blev ju shiiterna liksom den underdog på ett sätt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Som avslutande fråga här tänkte jag, Mohammed får uppenbarelserna genom ärkeängeln Gabriel. När börjar man samla ihop de här uppenbarelserna? Gör man det direkt eller tar det lång tid? Eller när börjar man, vet vi när det här börjar nedtecknas?
Det beror ju på vem man frågar, vad man tycker. Men enligt den traditionella muslimska berättelsen då, så var det ju här framförallt en muntlig kultur. Det fanns ett arabiskt skriftspråk. Enligt traditionen så kunde Mohammed själv inte läsa och skriva. Däremot var man ju duktiga på att memorera poesi. Så det gjorde ju de som hörde och hans lilla krets då.
Det är väl fortfarande en del i islam att man memorerar
att
Koranen.
Kunna Koranen utan till
är hög status.
Status och inte alls ovanligt. Liksom, trots att vi kan tycka att det är övermäktigt att lära sig en hel bok utan till, så inte det är något konstigt. Och det är många som gör det vid 10-årsåldern någonstans.
Alltså, det är liksom. Då man börjar.
Då kan man vara färdig. Liksom. De som är duktiga, de brukar man säga att vid 10 år någonstans så har de lärt sig det där utan till. Så det gjorde man ju. Och sen så kom ju de här uppenbarelserna då i små sjok. Så då fanns det ju en massa som hade hört, eller kom ihåg alla de hade hört. Och så kanske man hade hört, inte hört alla. Så då börjar man ju efter ett antal år, kanske när man kom till Medina då. Sen också när det blev strid så var det ju flera av dem som kunde allra flest som dog. Och då blev man ju orolig och tänkte att det här måste vi ju... Sen finns det enligt traditionen att varje under månaden Ramadan, som vi är inne i just nu när vi pratar, som ju är en månad då man bland annat ska fasta, det är också för att då man tänker sig att Gud först närmade sig Mohammed. Men då ska Mohammed ha suttit ner med ärkeängeln Gabriel då och liksom gått igenom det man hade så långt och sorterat in uppenbarelserna i det som sen blev Koranens ordning. Så att på något sätt så kan man väl tänka sig då att man ständigt reviderade och liksom plockade in de nya uppenbarelserna på den plats i det här växande materialet där man tyckte att, eller där den skulle vara. Och sen så dog ju Mohammed och då kunde man ju inte fråga honom längre. Och samtidigt så hade ju då religionen spritts så mycket och när det kom folkgrupper till från platser långt bort till Mohammed och liksom ville svära honom trohet så skickade han med folk som kunde Koranen för att undervisa dem och så. Så då hade ju Koranen spridits runt i olika delar av det här växande. Så att på 1650-talet då, så ska man, alltså bara 20 år efter Mohammeds död, så ska kalifen Uthman, den tredje som efter Mohammed då, ha samlat ihop alla koraner och gått igenom och liksom standardiserat att så här ska det se ut.
Så relativt tidigt egentligen?
Det får man säga, relativt tidigt. Och nu så finns det material som är i alla fall från 600-talet som man har funnit här och var. Brottstycken av texter där man kan datera via pergamentet och så. Och det förefaller vara tämligen oförändrat. Ibland så pratar man om att ja, men det kan man ju inte veta. Jag tänker att eftersom det är framförallt en muntlig recitation så är ju den, ja, på ett sätt är den mer levande, men det blir inte liksom avskriftsfel och så på samma sätt. Så att jag tror att man
skrivare
kan...
Skrivare kanske inte lägger till... Jag menar, det finns ju många... När man läser bibelforskning så är ju ibland... Men det här har någon sentida skrivare lagt till bara för att liksom bättra på historien lite.
Ja, och om man tänker sig att det här var en text som liksom framfördes i rituella sammanhang med många människor så...
Det skulle inte accepteras om jag lägger till massa saker.
Men man kan ändå tänka sig att det finns ganska stor sannolikhet att den har hållits förhållandevis konstant. Men det är omtvistat och man försöker med diverse intrikata metoder och utreda det och kommer till ganska olika ståndpunkter. Men det är absolut så att det är liksom Koranen är den äldsta källan vi har till också Mohammeds liv. De här berättelserna, nedskrivna berättelserna om hans liv kommer inte förrän 100 år senare.
Men det finns inga sådana källakur då som vi pratar om i bibelforskningen?
Det är Koranen.
Det är Koranen som
stavas ju också med Q.
Ja, just det. Bra. Claes Grinell, aktuell med biografin Mohammed. Stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma. Trevligt.
Hej då.
Jacob de la Gardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.